Det var en lördag i juni 1999. Vi hade precis gjort klart ett nummer av tidningen Sound Effects. Då det ringer på dörren, eller knackar på dörren, jag kommer inte ihåg vilket. Och det är min arbetskamrat Robban Bechirovic som gjorde hårdrocktidningen Close Up. Och jag blev lite förvånad.
Du lyssnar på Popjournalisten som försvann. En dokumentärberättelse i två delar från Svenska Dagbladet om en gyllene era för musikjournalister, subkulturer och nischade tidningar. Om några ödesdigra veckor sommaren 1999 och om popjournalisten John L. Byström. Det här är första delen.
Det förekommer väl ibland att vi umgås utanför kontoret, men inte regel hemma hos varandra.
Det här är journalisten Pierre Hellqvist.
Jag blir lite förvånad över att han kommer och jag öppnar och frågar vad det handlar om. Och då säger han att vi måste prata för att John är försvunnen.
John L. Byström är vid tiden Pierres kollega på den Norrköpingsbaserade musiktidningen Sound Effects. Och nu är han alltså borta. Men att John, Sound Effects chefredaktör, som också äger rocktidningen Close Up, håller låg profil när tidningarna skickas till tryck är inte helt ovanligt. Efter den intensiva deadline-bubblan som ofta innefattar flera dygn långa arbetspass brukar han dra sig tillbaka i sin lägenhet under någon vecka och sträcktitta igenom videoinspelade avsnitt av tv-serier han missat. Mitt så kallade liv, Dawson's Creek, Party of Five, Melrose Place och Beverly Hills. Men den här gången har dagarna gått utan att John återvänt.
Vi var ganska vana vid det. Vi såg inte röken av John. Sen brukar han komma in efter några veckor och så körde vi igång nästa nummer någonstans. Så att han var borta då när vi gjort klart vårt sommarnummer, det var liksom inte helt superkonstigt. Så den här lördagen när det ringer på min dörr och Robban står utanför och vill snacka, så jo, jag blev förvånad och brydd över att John var försvunnen.
Ja, Robban och Pierre är brydda över att John är försvunnen. Samtidigt har de vant sig vid att Johns beteende är oförutsägbart och excentriskt. Och det är många som beskriver John som just excentriker, med en kompromisslös stil och inte minst musiksmak.
John var den typen av karaktär du inte riktigt glömmer.
Jag har aldrig sett en person som har sett ut så mycket som musiken som personen lyssnar på.
Musikjournalisten Fredrik Strage, vars första magasintexter publicerades i tidningen Sound Effects, säger att ingen annan svensk musikjournalist har sett lika extremt popstjärnig ut.
Han såg verkligen, verkligen ut som om han hade kunnat promenera runt på Carnaby Street i London 1968. Och han såg ut så precis hela tiden.
Hela hans uppenbarelse var 60-tal.
Supersmala jeans, spetsiga Chelsea boots, svartrandig skjorta, pottfrisyr och alltid, alltid runda, mörka solglasögon. Ofta rödtonade. Jag såg honom faktiskt aldrig utan solglasögon en enda gång.
Han såg väldigt cool ut också. Han hade den självsäkerheten någonstans. Vi kan in i en lokal så drogs ju blickarna till honom. Vissa har ju den förmågan och John hade den förmågan. Och det är ju någon slags star quality.
Den som träffat John glömmer inte att han i svarta solglasögon, perfekt svart pottfrisyr, trådsmal lekamen, tidernas tajtaste svarta jeans, kritstrecksrandig kavaj och vita tubsockor såg ut som en snabb sammanfattning av alla The Byrds bandmedlemmar 1965 spelade såklart roll. Svenska Dagbladets musikskribent Andres Locco säger att John passade perfekt in i det 90-tal då uppskrivna indieband estetiskt sneglade tillbaka på 60-talet och musikjournalistiken hade högre status än någonsin.
Ingen fnissade bakom hans rygg. Det fanns någonting i så här, wow, okej. Han gillar Trump 66, kanon, ja men kör på det. Och en, snarare en nyfikenhet än ett liksom hurrumpfande med armarna i kors åt att han är en fåntratt eller retro. För alla som var det minsta intresserade av musik så fattade man ju exakt vad han pysslade med och vad han ville uppnå med. Den garage rock och 12-strängade gitarrpop med The Byrds med Y i spetsen. Det han älskade förbehållslöst hade ju också lite av en revival. Så att på så vis passade han också in i en liksom rådande indie-estetik.
Ja, det rullar. One, two. It's rolling.
Terry Eriksson, som startade tidningen Sound Effects 1988, säger att hans roligaste stunder med John var på festivaler och konserter när det kom fram människor till dem som sa: "Hej, ni två har räddat mitt liv." Han startade tidningen tillsammans med Bobo Brunberg efter att de gjort en intervjuresa till England och Skottland för ett närradioprogram i Norrköping.
I know our next LP will be our best, you know. Like, we're doing it because we love it, not because it's a sort of career or something, you know.
Väl hemma tycker de att materialet med obskyra indieband är för bra för att slösas bort på något som ingen utöver deras närmaste lyssnar på. Idén att starta ett eget fanzin kommer upp. Även Bobo Brunbergs syster Ninni vill skriva. Och det är hon som involverar en musikintresserad och språkligt skicklig kille vid namn John som hon nyligen börjat träffa och som med tiden ska bli hennes sambo. Men vem är egentligen John L. Byström?
Grupp som avslutar kvällens program, det är en grupp grabbar från England, närmare bestämt Liverpool.
John växte upp i Vallsta utanför Bollnäs.
Ringo snar mitt i trummorna.
John växer upp med en pappa som är lärare.
George Harrison solgitarr.
En mamma som är dagmamma.
John Lennon kompgitarr.
Och fyra yngre syskon.
Paul McCartney helbass.
Musiken kom in i bilden i 11-12 års åldern då han upptäckte The Beatles. I skolan var något av en grå mus med snelugg och pilotglasögon. Duktig, men utan att direkt märkas. Under det första gymnasieåret ändrades det i ett slag då David Bowie släppte sitt klassiska Ziggy Stardust-album.
Man kan säga att det blev ett slags uppvaknande för honom när han upptäckte David Bowie och genast blev en slags ny personlighet där han plötsligt en dag kom till skolan i David Bowie-mundering.
Plötsligt en dag kom John till skolan med morosfärgad Bowie-frissa och platåskor vars platåer hade målats med silverfärg man annars använde till modellflygplan.
Musik blev väl från honom, eller han blev tidigt en sån inom den musikklicken i Hälsingland eller Bollnästrakterna, så blev John L. ganska tidigt en pådrivande figur och var en sån som fick igång saker.
När John flyttar hemifrån blir han motor i föreningen bakom Bollnäs konsertställe Trash Club, som under tidigt 80-tal lyckas boka många av den tidens stora artister som Imperiet, The Nomads, Jonathan Richman och The Smithereens. Utrustad med diplomatportfölj blev han något av en lokal musikentreprenör inom den hälsingska punk, postpunk och garagerockscenen med band som The Vertex, Pinballs, Traste och Superstararna och Dead Scouts. 1983 samlade John dessa band på en påkostad fyrspårs-EP med blomdoftande scratch and sniff sticker, genomskinlig vinyl och en etikett man var tvungen att göra hål i för att kunna spela skivan. Några år senare har han flyttat till Östergötland, blivit ihop med Ninni Brunnberg och jobbar som bokare på Rikskonserter. Snart är det han och en av tidningens Sound Effects grundare, Terry Eriksson, som förverkligar och utvecklar tidningen. Terry beskriver sig själv som musiknörden av de två och John som businesskillen som utöver ett enormt driv dessutom hade koll på all old school pop och en sinnessjuk skivsamling. Och Sound Effects fyller ett tomrum i det svenska tidningsutbudet.
Tidningen Slits var stor på 80-talet och viktig, men det var film och litteratur och mode och ja, populärkultur i stort skulle jag väl säga att Slits bestod av. Och den musik de skrev om var ju all möjlig slags musik. Sound Effects ville fånga hela den här gitarrbandsvågen som var väldigt stark på 80-talet. Och gjorde väl det, och då hade börjat komma en hel mängd svenska band som var på gång att starta upp hos svenska små skivbolag. Så Sound Effects fångade väl någon slags pågående rörelse och synkade väldigt väl med den och gjorde det väldigt bra egentligen hela tiden. Men den synkade väl med tidsandan som bäst är sent 80-tal, tidigt 90-tal.
Första numret har en upplaga på 500 exemplar som går åt direkt. Upplagan växer. Även om den sällan sträcker sig över 5000 blir Sound Effects betydelsefull för en viss publik i och med att den ger plats åt artister få andra medier bryr sig så mycket om. Det är intensiva år. 1991 opereras John för magsår. Med tiden vidgas innehållet och fanzinet blir ett fullödigt magasin som intervjuar Nirvana, De La Soul, Belinda Carlisle, Iggy Pop och en parad av britpopstorheter i vardande. Kända skribenter som Lennart Persson, Jan Gradvall, Kjell Häglund och Per Bjurman gör gästspel som medarbetare. Dessutom kommer tidningen att betyda mycket för en musikfestival som växer fram vid samma tid.
Vi får en chans på att bevisa vad Hultsfred går för. Är ni med?
I våra fossor går knappt 6000 människor. Festivaldagarna så är det 30 000 fler människor.
Sound Effects blev tidningen för alla som gillade den typen av musik som festivalen bokade och blev vid sidan om festivalen ytterligare ett exempel på att det gick att bedriva viktig kulturverksamhet utanför storstäderna. Och tidningen hade en stark närvaro på festivalen under många år där John inte höll sig i bakgrunden utan var något av en stjärna i egen rätt. Anders Lokko, minns hur det var?
Jag träffade John L. Byström för första gången på Hultsfredsfestivalen, vilket då måste ha varit 89-90, någonting sånt. Och blev rent estetiskt väldigt glad av att se, titta, där är en man från mars 1966. Det var som om man kunde datumstämpla hans exakta look. Och detta måste man ha den största respekt för. Att i rockfestivalmiljö där man när som helst kunde befinna sig liksom i en halv meter gyttja och ett ösregn dyker upp någon i en skräddarsydd tweedkavaj, vita Chelsea boots och liksom så oerhört arrangerad look som om han egentligen borde stå på scen snarare än hänga i ett gyttigt backstageområde.
Sound Effects brukar ha gemensamt tält med hårdrockstidningen Close Up för försäljning av lösnummer och prenumerationer. Och sommaren 1999 är inget undantag. Men John L. Byström är fortfarande försvunnen. Och festivalen, som är en av årets höjdpunkter för John, närmar sig allt mer.
Sound Effects och Close Up var ju alltid på plats på Hultsfredsfestivalen. Så John var väldigt mycket en människa som folk visste vem man var på Hultsfredsfestivalen. Han var ju sitt rätta element där kan man säga. Det var många som kom fram till det här tältet där vi sålde tidningar och ville tjafsa och prata och diskutera. Och det var väldigt viktigt för John att vara där. Dels tror jag att han gillade att det är upppassad och betyder någonting där bland likasinnade. Men också var det viktigt för tidningen, som sagt, att hitta prenumeranter, nya läsare, sälja tidningar, få in pengar. Så den var viktig i Hultsfred.
Trots att John har en förmåga att försvinna efter intensiva arbetsperioder så börjar hans vänner ana oråd ju närmare festivalen de kommer utan några livstecken från John. Till slut ringer de hans sambo Ninni.
Hans sambo trodde ju att han den här veckan hade funnits på kontoret. Vi trodde att han hade varit hemma. I själva verket hade han ju då försvunnit.
Efter samtalet får Ninni en oroskänsla. Hon ringer runt till hans anhöriga. Men ingen har sett till eller hört av honom. En anmälan om försvunnen person görs till polisen.
Det visades ju då när vi började prata, jag och Robban, med Ninni, att hon hade sagt till John att hon ville bryta upp deras relation. Det kan ju vara ett hårt slag för vem som helst.
När Hultsfredsfestivalen drar igång är John fortfarande borta.
På Hultsfred blev det ju så påtagligt att han var borta eftersom det är så många som kommer fram och frågar efter honom. Det var ju han som folk ville träffa där. Och jag kommer inte ihåg faktiskt vad vi hade för förklaring till var han var. Jag tror vi sa att han var sjuk eller någonting. Jag tror inte vi sa att han var bortrest, för han hade ju aldrig rest bort under Hultsfredsfestivalen. Jag tror vi sa att han var sjuk eller någonting.
De återvänder från Hultsfredsfestivalen. Sommaren fortsätter. Och det tre rum stora sound effects-kontoret med heltäckningsmatta ligger närmast öde vecka efter vecka. Stämningen där är lite kuslig.
Kontoret var väldigt präglat av John. Det var väldigt mycket musiktidningar överallt. Enorma mängder musiktidningar. Alltså inte bara sound effects och close-up, utan musiktidningar för alla håll och kanter. Det var väldigt mycket skivor på kontoret. Våra tidningsomslag var inramade på väggarna. Ett flipperspel som John L. hade.
Flipperspelet från Stern står oanvänt under staplar av CD-skivor. Och Johns frånvaro ligger som en olycksbådande dimma över den redaktion där han i stort sett bott de senaste åren.
Så jag var väldigt ofta själv på kontoret. Det var väldigt ödsligt och spöklikt. Och det ringde inte jättemånga människor och frågade efter specifikt John, för han var inte världens mest sociala människa. Han satt ju väldigt mycket på kontoret. Men det ringde folk och frågade om sound effects under tiden skulle komma. Och det kunde vara allt från tryckeri till de som skötte vår ekonomi. Till, det var ändå vissa människor som frågade om John, och vi fick ju vara, som inte visste så mycket ens, fick vi vara väldigt sparsamma med vad vi kunde berätta. Vi kunde inte berätta så mycket om många anledningar.
Varje dag som Pierre går till kontoret tänker han att John kanske kommer sitta på sitt rum som han brukade, med fötterna på bordet, en Marlboro i ena handen och den andra på datormusen. Samtidigt sjunker det gradvis in att det kanske aldrig mer ska bli så. Pierre funderar över Johns mående. Trots att John för det mesta är uppåt och entusiastisk har han alltid varit ojämn i humöret.
Innan jag började jobba på Sound Effects så hade de väl haft x antal personer på en ungefär sån roll som jag hade på kontoret innan. Men det var många som slutade för att det inte gick ihop sig med John L, kan man säga. Han var väldigt bestämd utav sig och inte den som vek ner sig i fråga om någonting. Han var väldigt kompromisslös, hela han. Och det kunde ta sig alla möjliga uttryck.
Han har särskilt svårt att tygla sitt temperament när något har gjorts dåligt. Minsta kommatecken måste sitta rätt. Så här minns Fredrik Strage.
Så fort jag började skriva för Sound Effect så fick jag ett grönt häfte. En guide till hur man skriver i SA. Jag håller inte med om hur han tyckte man skulle skriva, men det var ju perfekt grammatik. Det var aldrig ett enda korrfel i Sound Effects. Jag hittade aldrig ett enda korrfel.
Har någon läst en text slarvigt innan den lämnats vidare till John, kan man räkna med att kallas valfri nedsättande term.
Han blev väldigt arg med en gång när jag råkade stava fel till The Birds, 60-talsbandet. Jag stavade The Birds med I istället för Y som det ska vara. Då tror jag att jag var rätt nära att få kicken faktiskt.
Skivbolag som tackar nej till en given annons peppras med syrligt formulerade faxmeddelanden. Det är inte så ofta John dricker på jobbet. Men när det sker blir han lätt retsam eller elak. Det händer att det slår slint fullkomligt. En dator plockas isär. Eller kopiator slås i bitar.
När han mådde bra så var han en högst charmant individ. Men hade i perioder problem med sig själv. Så han tampades rätt mycket med sitt eget humör. Så han var inte helt lätt att jobba med. För man visste aldrig riktigt vilken John du skulle träffa när du gick till kontoret.
Det var som att John var som två personer samtidigt. Den trevliga killen och den helt kompromisslöse. Som kunde driva folk till vansinne. Något som Pierre fick erfara tidigt.
På min första arbetsdag på Sound Effects-kontoret, jag får med att det var Robban som kom ner och mötte mig vid entrén. Och så sa han det att jag ska inte ta någonting personligt som John säger. Och det hade jag en viss nytta av, för man kunde få höra precis vad som helst ifall han inte var nöjd med en. Om korrekturläsningen var dålig på en artikel så kunde han ju få utbrott så det stod härliga till. Eller någonting annat som var fel någonstans. Så det la jag väl på minnet, det rådet från Robban att inte ta det personligt. Och då funkade det. Han fick ha sin utbrott och sen ja, mådde han bra av det, så fick det väl vara så någonstans.
Johns bröder berättar att han i tonåren visade tecken på tvångssyndrom. Ibland låg han flera dagar i sträck på sitt rum och bara stirrade upp i taket. Så pass mycket att han fick röda märken på kroppen. Johns ena bror tror att John kanske led av en tonårsdepression. Han minns det som att deras föräldrar inte visste hur de skulle hantera Johns nedstämdhet. Johns andra bror säger att han upplevde det som att syskonen överhuvudtaget inte hade någon pappa och att fadern kan ha haft någon diagnos. Pappan hittade aldrig på något med barnen, säger han. De som kom och hälsade på kom för att hälsa på deras mamma, medan pappan trodde att alla som kom gjorde det för att spionera. John, som var första barnet, hade det extra jobbigt, menar brodern. Ulf Sturesson, som spelade i bandet Traste och Superstararna, minns John som petimeteraktig. Man fick absolut inte ställa in skivor i fel ordning i hans stora skivsamling. Och gillade man fel grejer, eller var okunnig om något som John tyckte var viktigt, så kunde han bli skitförbannad, minns Ulf. De sidorna märktes extra tydligt när John under en tid var tillsammans med Ulf Sturessons syster Anna. Under en stor helg bodde John och systern hos Ulfs föräldrar. Och John kom aldrig ut ur rummet före klockan 15, berättar Ulf. Han var lika pedantisk med utseendet som med allt annat. Det var mycket viktigt att raka sig och fixa håret. Många år senare gav Ulf Sturesson ut låten John, ett porträtt av en desperat karaktär som delvis är baserad på John L. Byström. Ulf kände att John hade ett mörker inom sig som märktes först när man lärde känna honom mer. När Ulfs syster ville göra slut hotade John att ta livet av sig. Men han kunde också vara världens charmigaste, jätteengagerande och sympatisk, säger Ulf. I skarven mellan juni och juli, sommaren 1999, bryts den allt mer tryckande tystnaden från John. Han hör plötsligt av sig till sin sambo Ninni. En kontakt som slutar med att Ninni ringer polisen.
Han hade väl kanske börjat se att den bubbla han hade levt i, John, med sin tidning och sin värld där i Norrköping, kanske närmade sig ett slut så någonstans, är ju min analys utav det. Plus då att han som person i perioder inte mådde helt bra.
Du har lyssnat på första delen av Popjournalisten som försvann. En dokumentär berättelse i två delar från Svenska Dagbladet. För att lyssna på hela serien, gå till svd.se/popjournalisten och bli prenumerant. Originalberättelsen är skriven av Pierre Hellqvist, som du också hört i avsnittet. Producerade gjorde jag, Blenda Zettervall Klingert, och Daniel Sävström, som också gjort slutmixen.